Hej och välkomna till Ekomb-podden nummer 3. Det börjar bli en vana att vi ses här i inspelningsstudion i Stockholm, och det vi ska prata om idag, det är ju riktigt spännande. Nämligen en metod som ska kunna rena och oskadliggöra en samling kemikalier som är farliga både i miljön och för vår hälsa. Den bryts inte ner utan cirkulerar i miljön. Ja, det handlar om PFAS som kallas för evighetskemikalien och som också kan påverka vår hälsa på många sätt. Sämre immunförsvar, sämre fertilitet, ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, men även cancer bland annat. Och med mig här i studion så har jag Ulf Hagström som är vd för Ekomb. Hej!
Hej, hej!
Vad är Ekomb för företag, om du ska beskriva det lite kort bara?
Ja, lite kort så är vi ett miljö- och energiföretag. Ett mindre företag som jobbar med att minska utsläpp och ta hand om miljöfarliga ämnen i naturen. Och PFAS är ju något relativt nytt som då är fokuserat på vårt dotterbolag Ekomb Ocean Recycle AB. Så att det är egentligen det bolagets verksamhet som den här podden kommer handla om.
Och det är ju väldigt intressant med PFAS som ju är en sån besvärlig kemikalie. Hur länge har ni jobbat med att hitta en metod för att bryta ner PFAS?
Vi började med ett projekt som handlade om syresättning av syrefria bottnar och döda havsbottnar, där Östersjön var den framtida visionen eller målet. Men det har gått ganska trögt att sälja in de här projekten. Vi har ju ett stort intresse, det finns ett enormt behov globalt sett, och Östersjön är bara ett exempel som lider av enorma syreproblem. Men under de här testerna då, vi har ju tagit fram en speciell flotte för att tillföra syre då, och där vi även producerar syre ombord på flotten. Så kunde vi se att om vi ökade trycket på syret så kunde vi skapa massa bubblor och ett skum på ytan som vi då började undersöka vad är det här för någonting, och då hittade vi ganska höga koncentrationer PFAS i skummet, och det här var bara för ett år sedan, så att det är en relativt ny upptäckt av oss, men det är inte en ny teknik generellt, utan många avloppsreningsverk använder vad de kallar skumfraktionering. Så det är i princip samma sak som vad vi kunde åstadkomma mitt ute i sjön. Och sen fanns det ju ingen förklaring till var kommer det här PFAS ifrån, utan det finns inga industrier, det finns lite jordbruksmark, alla som jag pratar med runt den här sjön har liksom inte, det finns ingen förklaring till vad, och ska det här vara ett representativt värde för många vikar i Östersjön, då är det nog bara toppen på ett isberg.
Har ni kommit på hur ni ska kunna bryta ner PFAS, rena vattnet, bottnarna från den här så kallade evighetskemikalien?
Ja, det handlar ju först och främst då att ta hand om den, ta upp den från vattenmassan, för den här var ju då spridd i vattenmassan, så det hade ingenting med bottensedimenten att göra, för att vi låg långt över botten och jobbade, och det har vi utvecklat en ny typ av flotte, för det funkar inte att använda samma nu som vi körde med syresättningen, utan, och det resulterar i en ny konstruktion, ny patentansökan inlämnad och en i princip färdig teknisk lösning för att kunna locka upp PFAS till ytan och sen föra det därifrån till en slutdestination. Så att det är jättespännande, och då behöver vi finansiering, och vi kommer väl in på det senare, att vi, vi kommer göra en ny emission i dotterbolaget här under i juli blir det. För att kunna finansiera den här nya PFAS-flotten, om vi kallar den så.
Och har ni hunnit med en och säkra att metoden fungerar?
Ja, det är vi definitivt. Sen kanske det är, alltså jag har ju startat en hel del projekt genom åren, och med syresättningsflotten så funkade väl allting efter bara några timmar när vi hade sjösatt den. Och det ska man inte ta för givet att det går lika enkelt och smärtfritt den här gången när vi sjösätter den här PFAS-flotten. Men grunderna är definitivt där, så att sen kan det bli lite fråga om intrimning och sådär. Så att vi är väldigt säkra på att det här kommer lyckas.
Och när kommer den här sjösättningen av PFAS-flotten äga rum?
Ja, det är tajt, men vi gillar att jobba med tajta tidplaner, så att vi siktar på att bygga den här nu under sommaren. Och sjösättning någon gång i september är planen. Så att, för att det är viktigt att få referensvärden och tester innan vintern. Så att det blir mycket mer komplicerat då.
Spännande. Här inne sitter också Göran Ernstsson, styrelseordförande i Ekomb. Hej!
Hej!
Varför vill ni gå ut nu med att ni tycker er ha en lösning för att rena vatten från PFAS? Varför är det viktigt?
Ja, jag tror generellt sett är det ju bråttom att göra någonting, för vi har den här kemikalien och vi måste ju hjälpa till allihop att det här ska ske så fort som möjligt, för att idag har vi dricksvatten med för höga halter till exempel. Vi vet ju att många vattentäkter, vattentäkter som används som dricksvattentäkter har för höga halter, och därför vill vi passa på nu. Men vi vet att det kommer fungera, vi kommer ju vilja göra de här proven, vi vill få in pengar nu för att göra den här flotten, visa upp där så vi kan få ett större demoprojekt i någon aktuell vattentäkt. Vi vet ju när vi har kontakt nu med flera VA-verk att de räknar med att lägga ner enorma pengar för att lösa det här i reningsverken. Vi kan göra det för en tiondel av de pengarna.
Ja, det skulle ju vara lockande, kan jag tänka, för presumtiva kunder.
Det borde absolut vara, för vi kan göra det i källan och koncentrera det på ett helt annat sätt.
Och vad kommer det att kosta ungefär med en PFAS-reningsmetod enligt ert recept, så att säga?
Det vet vi inte, men vi har ju exempel att det kostar flera hundra miljoner för en medelstor svensk stad att göra det här i sin vattentäkt. Om jag snackar med en tiondel så kan det ju handla om storleksen 20-30 miljoner istället för 200-300 miljoner. Det är grova siffror som man får ta det med en nypa salt, men det är det här storleksordningen vi snackar om.
Och vad behöver ni pengarna i nyemissionen till?
Till att bygga den här flotten och köra igenom det här demonstrationsprojektet. Det är det som är huvudsaken.
Och det är bråttom?
Det är bråttom.
Varför?
Ja, vi har ju problem. Vill du dricka PFAS-vatten?
Nej, verkligen inte. Jag tycker det är förfärligt med PFAS som finns i princip överallt på land och i vatten.
Så att, Då vet vi att vi dricker dricksvatten som har övergränsvärdet.
Är det något mer du vill berätta?
Ja, jag kan väl skjuta in här att jämfört med syresättningsprojekten så är det här en rakare och betydligt enklare affärsmodell. Med ett syresättningsprojekt så vill man ju se effekter på botten, faunan och det marina livet. Och det kan ju dröja månader, ibland år, innan man får ett tydligt och bra resultat. Men här kan vi se på några timmar vilken effekt, hur mycket PFAS vi kan plocka bort från vattnet.
Och så kan man ju lägga till att det är lättare att hitta kunden här. För annars, vem äger Havsviken? Vem ska fixa det här? Här är de som behöver dricksvatten. Det är ju de som är ansvariga för att leverera dricksvatten i kommuner i Sverige.
Vi som är dricksvattenkonsumenter då, kan vi förvänta oss att dricksvattnet kommer att bli dyrare med tanke på hur viktigt det är att få bort PFAS och att det ändå kostar en hel del att få bort den?
Jag tror man generellt sett har vi förbaskat billigt vatten i Sverige, så att se till att det här blir verkligen det bästa vattnet. Det kommer väl kosta lite mer, jag tror inte det blir hiskliga ökningar, men lite dyrare.
Vi är ännu fler här runt bordet. Här sitter också Mats Amundin, som jag i alla fall omedelbart förknippar med Kolmårdens djurpark och delfinerna där. Men vad är din roll i Ekoms satsning på PFAS-rening?
Jag jobbar ju på Kolmårdens djurpark och var väldigt involverad när vi byggde en utbyggnad på delfinariet i början på 90-talet. Och jag var väldigt inblandad i reningsanläggningen. Delfinerna kräver ju väldigt rent vatten. Och det var en hyfsat komplicerad reningsanläggning som bland annat innehöll en ozon- eller ozoneringsbassäng där man tillför ozon i väldigt små mikrobubblor som då bryter ner föroreningarna. Så att jag hade liksom en ingång i den här med bubbeltekniken då. Och sedan så blev jag kontaktad av Uffe i ett annat projekt som har med syresättning att göra, och de ville kolla på de här mikrobubblorna som man också kan använda för att tillföra syre i våran cellbassäng, för där är det klart vatten och undervattensfönster som man kunde liksom se. Och jag blev ju fångad av syresättningsprojektet, det lät ju väldigt, väldigt spännande, så, och vi började då jobba med det, och jag har en forskningsbåt som vi använde för att ta sig ut till den här flotten som byggdes. Och vi gjorde en massa tester med det. Och sen när PFAS kom in i bilden så kunde vi utnyttja den här syresättningsutrustningen. Vi har en flotte som ligger i närheten av Gamleby. Och vi bubblade helt enkelt med den utrustningen. Och så mätte vi PFAS-halten i vattnet före och efter. Och vi kunde liksom se då att de här bubblorna tog med sig PFAS upp till ytan och höjde koncentrationen väldigt mycket. Och sedan så...
Ja, det var väl 800-500 gånger sådär utan att trimma in anläggningen.
Ja, det var ju bara liksom ett väldigt grovt försök. Och sen då så ville Uffe liksom att göra någonting utav det här, och då blev jag inblandad i också att konstruera en flotte som kunde... Som liksom var designad för att inte syresätta utan faktiskt ta bort PFAS från vattnet in i en behandlingskammare, kan vi kalla det för. Så det var sånt som jag tycker är himla kul.
Ja, förutom delfinerna då.
Förutom delfinerna.
Ja, men vad intressant. Och var i processen är man efter den här behandlingen eller den här hanteringen som du just har beskrivit att bryta ner PFAS eller bli av med PFAS?
Ja, alltså det gäller ju att koncentrera PFAS. PFAS kan finnas i olika koncentrationer i olika vattenmängder såklart. Så är det i en sjö så kanske det är kanske upp till en nanogram per liter, och är det i en avfallsdeponi så kan det vara kanske 1000 nanogram per liter. Så beroende på vad man utgår ifrån så vill man koncentrera PFAS-en till en mindre volym. Och sen vad man gör med den ska ju tas om hand på något vis. Och det kan ske genom förbränning. Om man jobbar med en dricksvattentäkt från en stor sjö så kanske man bara häller tillbaka det där koncentratet i sjön igen. För att det spelar ingen roll i den stora hela, men i dricksvattenintaget så spelar ju PFAS en väldigt stor roll. Så det är lite gärna beroende på vad man vill. Men oftast är det som så att man vill ta bort PFAS-en till den källa som sen ska ta emot vattnet. Så i en avfallsdeponi så är det en våtmark som inte ska ha PFAS i sig. Och i en dricksvattentäkt så är det dricksvattenintaget som inte ska ha PFAS i sig.
Men om man tänker lite större då, att PFAS ändå finns i haven och i sjöar, och det marina livet måste väl påverkas av att det finns PFAS kvar där?
Ja, PFAS är definitivt skadligt. På vilket sätt det är skadligt, det får man väl säga att de lärde tvister om, men inte är det bra i alla fall. Och ska man ta bort PFAS ur miljön, då kan man ju inte liksom skicka tillbaka det till till sjön igen, utan då måste man ta hand om det här. Och det kommer väl in i nästa diskussion här, vad man gör med det. Men en möjlig väg sen när man har koncentratet, det är ju att förbränna PFOS. Då bryter man sönder molekylerna och gör det oskadligt.
Så det går att oskadliggöra PFOS? För man kallar det ju för evighetskemikalien.
Ja, alltså evighetskemikalien är att så länge den finns i ekosystemet så bryts den inte ner, utan den bara flyttar sig och byggs upp i näringskedjorna. Men det går maskinellt att säga att göra någonting åt det.
Ja, då, alltså samlar man in det och koncentrerar upp det och sen om vi kommer få höra senare om att man kan anrika det här i växtmaterial och men även ett koncentrat kan man då elda och då är det ha tillräckligt höga temperaturer, tillräcklig omblandning och tillräcklig uppehållstid i den här temperaturen. Så det är liksom det andra benet som vi jobbar med i Ekom, som vi har hållit på med i över 30 år, som handlar om förbränning. Så att, men det är en annan historia. Men tveklöst så går det och knäcka de här PFAS-molekylerna.
Så då kan vi avslöja att det är inte en evighetskemikalie om den hanteras på det nedbrytande sättet.
Helt rätt.
Så skönt, tycker jag. Och kanske många med mig. Okej, vi har också med oss Angela Wulf som är marinbiolog och studerar miljöeffekter hos vattenlevande organismer. Och jag har frågor till dig, Angela, om hur fiskar påverkas av PFAS.
Ja, alltså det är ju så att fiskar påverkas ganska mycket av PFAS. Deras fortplantning, tillväxt och även deras beteende störs. Så de kan få hormonstörningar och hjärnpåverkan som man har observerat. Och det värsta är väl att de här skadorna kan gå i arv, så att effekterna blir värre över generationerna.
Ja, det låter ju ganska illavarslande och det var intressant att skadorna kan gå i arv när de är orsakade av en kemikalie. Men jag har förstått att PFAS också påverkar fiskarnas ämnesomsättning.
Ja, det är riktigt. Och då är det så att vi pratar ju om högt och lågt blodsocker hos människor. Det är samma här hos fisk, alltså att sockerbalansen rubbas. Med risk att antingen blodsockret blir för högt eller för lågt. Och att fett lagras fel. Och då kan det bli något som man kallar för fettlever. Och det kan ju människor också ha.
Vad är det då?
Ja, det är ju när fett lagras in i levern så att det syns inte på kroppen. Man kan, hos människor säger man ibland smalfet. Så att man ser smal ut men man har fett runt sina inre organ. Och det är inte alls bra.
Okej.
Sen har vi det här med hormoner. Alltså hormoner som styr tillväxten påverkas. Och det ökar också stress hos fiskar.
Ja, finns det ännu mer som påverkar fiskarna när det finns PFAS i sediment och i vatten?
Ja, vi har ju det här med tarmflora. Och tarmflora är något som vi pratar mycket om även hos människor. Och hos fisken är det så att PFAS förändrar fiskens tarmflora. Så att de nyttiga bakterierna minskar och de skadliga ökar. Och följden av det blir inflammation och ett svagt immunförsvar. Så de blir alltså mer mottagliga för andra sjukdomar. Och de här effekterna kanske alltså kvarstår långt efter att de har exponerats och då även i nästa generation.
Ja, det är ju inte särskilt trevligt att höra att det blir kan bli på det sättet. Vad finns det för lösning då?
Ja, en spännande forskningsstudie visar att probiotika, till exempel baciller som tillhör, eller bakterier som tillhör det här släktet Lactobacillus, kan hjälpa till att återställa tarmfloran och minska inflammationer. Sen är det det här att det är ju inte så himla lätt att hjälpa fisk med det, utan då är det i så fall odlad fisk.
Jaha, okej, okay, okej. Okay. Och fiskar i ekosystemet, alltså hur ute i naturen, hur ska de komma ifrån det här PFAS-eländet?
Ja, det enda sättet att komma ifrån det, det är antingen att se till att PFAS försvinner, att vi inte använder det helt enkelt, för att har det väl kommit ut i miljön så stannar det där. Om man inte använder till exempel den här lösningen som Ecom Ocean Recycle har kommit med, att man försöker få upp det och bränna av det, på det sättet få ur det ur miljön.
Mm.
Men det är också så att fiskarna är ju nyckelarter i många ekosystem, och när deras hälsa rubbas så påverkar ju hela näringskedjan upp till alla som äter fisk, alltså djur och människor.
Ja, så intressant att höra, men också så sorgligt att PFAS fortfarande används och kommer ut i våra vatten. Tack Angela för att du berättade om hur det står till. Med oss här är också Jarmo Spik. Du driver företaget Clean Nature AB och säger att du har en dellösning på PFAS-problematiken, att låta växter fånga in och ta upp PFAS-molekyler och sen förbränna de skördade växterna. Hur funkar det där?
Ja, det är ganska enkelt egentligen. Växter, om de är placerade i vatten eller i mark, så suger de i sig olika typer av ämnen. Och växterna suger i sig PFAS också. Fast lite olika mycket beroende på vad det är för typ av molekyl. Om den är lång eller om den är kort, eller ultrakort molekyl. Ju kortare molekyl och ju mer vattenlöslig molekylen är, desto mer tar växten upp.
Okej, okay, så att det kan vara lite olika beroende på växtens förmåga?
Ja, exakt. Och det är egentligen molekylens beskaffenhet som bestämmer hur effektiv växten är att suga i sig molekylen.
Och vad händer sen då när växten har fångat in och tagit upp PFAS-molekylen? Vad gör man då? Vad gör man efter det?
Man måste skörda växten. Det finns ju två sätt. Man skulle kunna ta hela växten och förbränna den med rot och blad. Men man kan också låta rotmassan vara kvar för att växten är perenn. Den överlever, den dör inte, utan den överlever. Så tar man bort bladen bara, skörda bladen. Ungefär som gräs. Man klipper gräs, men roten är kvar i marken och så kommer det nytt gräs. Och det här är samma sak. Skördar bladen och så förbränner man dem i hög temperatur för att förstöra PFAS-molekylerna som är inne i bladen.
Och hur hög temperatur handlar det om? Alltså vart måste man vända sig för att förbränna de här växterna,
ja,
växtdelarna?
Här är tyvärr forskningen inte riktigt enig vilken temperatur som krävs. Idag är det lagstadgade kravet 850 grader. Men väldigt många forskare tror inte att det räcker. Så det finns rekommendationer från olika forskarhåll som säger 1100 grader. Så det är det vi på Clean Nature jobbar med. Om vi förbränner gräs så ska det vara 1100 grader minst då.
Är det en mycket mer krävande process att komma upp i 1100 grader för att kunna förbränna?
Ja, det blir ju dyrare.
Då kanske jag kan skjuta in det. det är inga som helst problem om det är 1100 eller 1200 grader. Det är bara att anpassa själva förbränningsapparaten till det. Så att det är inga som helst problem att konstruera en sån lösning.
Så en förbränningsapparat som klarar 800 klarar 11, 12, 1300 också?
Ja, i de flesta fall, men så att det handlar mer om att skapa det här jag var inne på förut, de här tre T:na, det vill säga tid, uppehållstid i den här temperaturen och en bra omblandning av gaserna. Så att, och det är ju vi på Ecomb experter på, så att, men nu pratar vi om själva första steget här. Sen kanske vi kommer in på det andra snabbare än vi tror, men det är en annan historia.
Nu blev jag lite nyfiken, men vi kan ta det sen så ska jag fråga Jarmo vidare här. Vad är det för växter som är bra på att fånga upp PFAS?
det finns forskning kring olika växter, och man kan säga att det forskarna på Stockholms universitet har hittat är vattenväxter som är väldigt bra, och det är starr. Sen finns det 50 olika starrsorter, och då gäller det att hitta. Det finns starr som växer, som inte blir speciellt stora, men de kan vara effektiva, antal nanogram per gram växt till exempel, men blir de inte så stora så är de ändå inte bra att använda. Så det gäller att hitta en kombination av relativt högt upptag med stor biomassa tillväxt. Så vattenväxter är bra när du jobbar i vatten, och det finns olika, och det finns undervattensväxter som är tyvärr invasiva, som är ännu bättre, men de vill man inte använda för de är invasiva. Till exempel vattenpest är ännu bättre.
Ja, det är alltid är det något ja. När man har en bra idé. Ja. Skulle man kunna bli helt och hållet av med PFAS på det här sättet, att låta växter fånga upp?
Ja, fast det kommer att ta tid, eftersom PFAS har vi i luften, i vattnet och i marken, precis överallt. Varje gång det regnar, oavsett var på jorden, så regnar det PFAS.
Ja, det där är så beklämmande. Man blir ju så låg när man förstår. För när jag pratade med dig i telefon förut så sa jag att ja, men är inte PFAS förbjudet nu? För det trodde ju jag, eftersom det har varit uppmärksammat så länge, att man faktiskt förbjuder någonting som är så skadligt för människor, djur och natur. Men så var det tydligen inte. Så det är ju väldigt tacknämligt att ni håller på och jobbar med metoder att få bort PFAS i mycket större omfattning än idag. Du ville berätta om TFA också. Ja. Till att börja med, vad är TFA?
TFA är den minsta molekylen av PFAS, den innehåller bara en kolatom. Och tyvärr visar det sig att TFA är den mest förekommande molekylen av all PFAS i naturen. Forskarna säger idag att PFAS, den totala mängden PFAS i naturen, består till 98% av TFA. Så den finns precis överallt. Det är nästan dystopisk forskning kring TFA. Vi hittar den oavsett vilken mat vi äter, oavsett vad vi dricker. Nyligen kom det ut siffror på TFA i vin till exempel. Alltså vin, då har man mätt på vin och sett att den mest sålda vinflaskan på Systembolaget innehåller 200 000 nanogram per liter TFA.
Och det är mycket?
Det är extremt mycket. Dricksvattengränsvärdet är 4 nanogram per liter. Och här var det alltså 200 000 nanogram per liter. Det är extrema värden. Och vin är väldigt bra att mäta på. För där har man vin att mäta på från 70-talet, 80-talet och 90-talet. Då fanns det ingen TFA, fanns ingen PFAS i vinet. Slutet på 90-talet. Vin från slutet på 90-talet och sen under 2000-talet så har det exploderat med PFAS i vin. Men det spelar ingen roll vad man mäter. Du kan mäta på öl. Nu finns det ju inte öl från 90-talet kvar att mäta på, så man kan inte jämföra över åren på det viset. Men vi hittar det i all mat. Det kom en rapport här för 2 veckor sedan om skyhöga värden av TFA i vårat bröd till exempel.
Hur är det med mjölk då?
Det är samma sak, det spelar ingen roll.
Nej.
Det finns ingen metod idag att fånga TFA utom växter. Bara växter som tar upp det. Eftersom vi hittar det i alla grödor som vi äter idag, finns det TFA. Så man vet att växter tar upp TFA. För att bli av med TFA så måste man jobba med jordbruksmarker. Med växter som skördas och förbränns, inte som vi äter upp.
Nej, det är ju väldigt viktigt, och det är ju väldigt positivt att det finns den kunskapen att TFA finns överallt. För att det är ju någonting som jag tror att nästan alla människor gärna skulle vilja bli av med. Ja, och kanske kan stödja forskning och intressera sig för frågan.
Ja, det här är ganska ny forskning också. Det här, för 20 år sedan kände man inte till TFA.
Ja, det blir bara dystrare och dystrare, men det finns ju lösningar, så det är ju den goda Absolut. Sidan av det här. Ulf, kommer Ekomb att använda Jarmos växtmetod för att hantera PFAS-molekylerna?
Som jag sa tidigare så är ju liksom våran teknik att fånga upp PFAS från en större vattenmassa och koncentrera upp det här. Och det är ju självklart elegantaste sättet att skicka den här skumlösningen som det handlar om då till växtodlingar som så att det finns en tydlig och bra och given koppling till fytosanering som Jarm håller på med då. Så det hoppas vi verkligen kunna utveckla tillsammans.
Och då måste växterna brännas i hög temperatur om de innehåller PFAS.
Precis. Mm. Och så att det skördemetoder och sånt finns framtagna och ja, i princip finns det mesta framme. Det gäller bara att få igång projekten nu och därför är det så viktigt att vi kommer igång med den här bygget av vår första så kallade PFAS-flotte och får börja köra, för att då kommer vi lära oss mycket och komma snabbare till målet. Vi bör väl nämna också att det finns höga halter i fiskar i massa sjöar som är mer eller mindre svartlistade för att konsumera fisken. Jag pratade med några som bor i närheten av Östersund och där finns ju höga halter PFAS i fisken i Storsjön, och där finns ju skyltar, en massa skyltar uppsatta runt sjön där man rekommenderar att inte äta den fina harren och annan fin fisk som finns i sjön. Och det är ju väldigt tragiskt att det har gått så långt att man avråder och äta fisk, och det är väl bara början tyvärr. Så att,
Ja, verkligen. Det är det som gör mig så förvånad att PFAS är tillåtet fortfarande i industriella processer och att det hamnar ute i naturen och i oss och djuren fortfarande. Det tycker jag är märkligt. Hörrni, det börjar bli dags att runda av, och det har varit så mycket intressant information om PFAS här tycker jag. Och också att det kanske ändå inte är omöjligt att få bukt med den här så kallade evighetskemikalien. För PFAS påverkar ju vår hälsa, påverkar djur och natur, och idag finns inget förbud mot att använda PFAS, vilket är ganska anmärkningsvärt. Sista frågan, laget runt. Kort svar. Kommer vi kunna bli av med PFAS-föroreningar helt och hållet så att de oskadliggörs och försvinner? Ulf, först.
Teknik finns och kommer att utvecklas ytterligare. Så att det finns hopp med ett globalt, gigantiskt problem vi står inför. Och det kommer krävas stora resurser, inte minst ekonomiskt, så att De kommande generationerna får en bättre tillvaro. Så att, ja, det finns hopp, men det är en tuff väg att vandra.
Jarmo, vad säger du?
Jag håller med Ulf. Det finns teknik för att ta bort det här i vatten, i luften och i mark. Men så länge vi inte stoppar produktion av PFAS hos kemibolagen så kommer det inte att sluta finnas i naturen. Jag förstår inte varför inte kemibolagen är kontrollerade på samma sätt som läkemedelsbolagen är. Kemibolagen får ju tillverka vilka molekyler de vill och skicka ut, verkar det som. Jag begriper det inte.
Och så sista frågan även till Mats och Göran. Korta svar. Kommer vi kunna bli av med PFAS-föroreningarna helt och hållet så att de oskadliggörs och försvinner? Göran?
Jag är ju lekman förstås i det här då, men jag tror att man kommer inte till noll, men man kommer väldigt nära noll om man kommer jobba systematiskt på det här sättet.
Och hur långt fram i tiden är vi nära noll?
Jag vet inte, jag skulle ju säga att det tar 5-10 år innan vi är där.
Det är ganska kort tid ändå.
Ja, men om man vill det här riktigt så kommer det inte ta längre tid. Men blir det knöligt på vägen, det kan ta lång tid som helst.
Mats, Amundin då, berätta, vad tror du?
Om vi får skalat upp de här metoderna som vi pratar om så tror jag definitivt att det är möjligt. Och man ser ju på både på politiken och inom affärslivet att man är fullt medveten om att PFAS måste vi ta hand om. Och man har liksom pratat om ganska stora summor som man kan investera för att göra någonting åt det. Så jag vill nog vara ganska optimistisk med att vi kommer att klara det.
Men varför har man inte förbjudit det än då, om man vet att det är farligt?
Ja, det får du fråga någon annan än mig. Jag kan ju tycka det är väldigt, väldigt märkligt.
Jag tror inte du är den enda som tycker det.
Och därmed är Ekompodden nummer 3 avslutad. Tack alla ni som har medverkat, Ulf Hagström och Göran Ernstsson från Ekomb, Mats Amundin, Jarmo Spik och Angela Wulff.